Linda har en idol i världen och det är hennes morfar. Men kort efter hans död får hon veta att de inte alls har något släktskap med varandra.
Det var ju som en byggsten i mitt liv som raserade helt enkelt. Det var tungt.
Nu rullas en historia upp om vad som hände när Lindas mamma kom till världen.
De tog barnet direkt från förlossningen från min biologiska mormors liv.
Du lyssnar till Familjehemligheten om vad som händer när sanningar och hemligheter avslöjas.
Här är den. Och den är väl ungefär så här hög kanske. Ungefär en meter hög. Jag tror att vi har sett årtalet att det var 1960 eller någonting som den är tillverkad.
Linda har tagit fram ett fotografi på den sekretär som stod i mormor och morfars vardagsrum. En möbel som kommer att få en nyckelroll i den här berättelsen. Och bland alla fotografier och släktpapper som Linda tagit fram och lagt på soffbordet här hemma i hennes hus på den ö hon bor finns fotot på morfar Enar, han som har en extra stor plats i Lindas hjärta.
Jo, min morfar då, han var min stora idol, min stora hjälte när jag var liten. Vi gjorde jättemycket bus och hyss tillsammans. Jag var ju väldigt lite på dagis och sånt när jag var barn för att jag var hos mormor och morfar. Morfar framförallt. Vi gjorde massa grejer ihop, morfar och jag. Han skulle lära mig olika växter och han cyklade med mig. Han hade mig på en gammal cykel på pakethållaren som cyklade runt på landet.
Ja. Och så fortsatte det? Det var ju inte bara när du var liten.
Nej, det fortsatte hela vägen. Min morfar fick ju hjärntumörer när jag höll på att ta körkort. Han var helt förändrad och så ville han ju samtidigt övningsköra med mig. Och det var en tuff tid när man inte kunde säga nej till morfar men ändå måste säga nej eftersom han inte riktigt hade koll på vad han gjorde.
Hjärntumören var så pass allvarlig att Lindas morfar avled i sjukdomen. Och där i dödsögonblicket kom ytterligare ett bevis på hur nära de stod varandra.
Och då var han väl så pass neddrogad på sjukhuset så att han kunde inte prata eller något. Men så på natten så satte han sig upp och så sa han till sköterskan som var där inne, hälsa Linda, och så dog han. Han bara trillade ihop på sjukhuset då. Det var precis som att han... Som jag har förstått det fick en klar blixt från en... Ja, jag vet inte. Det, han var ju helt väck annars. Men han bara lyfte på huvudet där och sa hälsa Linda och sen så dog han.
Det blir begravning och Linda sörjer. Och så efter några månader drabbas Linda av en svår och ihållande huvudvärk. Hon tänker genast på sin morfar och är rädd att hon fått samma sjukdom som han. 3 månader går och hon läggs in på sjukhuset för att få göra en datortomografi.
Jag trodde att det var genetiskt, alltså att det var ett arv. Så jag tänkte att det kanske var något ärftligt, helt enkelt. Men kvällen innan så kom mamma in och berättade då att... Min morfar inte var min morfar för att hon var adopterad. Och det tog en stund innan jag kunde acceptera det och förstå det. För det var en liten käftsmäll eller vad man ska kalla det för.
Det tar ett tag för Linda att smälta det hon just fått höra. Ingen har någonsin berättat att hennes mamma var adopterad och att hon nu någonstans har andra morföräldrar. Och nu kommer också tankarna på hennes barndom.
Alltså, när jag var liten så har jag ju alltid känt att det är någonting som inte stämmer i familjen. Men jag har, alltså, jag har ju inte tänkt längre än till mig själv. Och jag var så himla lik både mamma och pappa så att jag förstod ju att jag inte kunde varit adopterad eller så. Men jag har ändå liksom aldrig förstått, eller då hade jag ju inte förstått vad det var som gjorde att jag kände att det är något som inte stämmer. Men jag, som sagt, jag tänkte ju aldrig tillbaka att det kunde vara mamma eller pappa då, utan att det var, jag tänkte ju bara på mig själv.
Vad var det som inte stämde?
Jag kan inte förklara det, jag vet inte. Det kändes bara som att det var något luftslott, eller jag vet inte, det kändes liksom som att något. Jag kan inte sätta fingret på vad som kändes, men det kändes i alla fall som att något inte riktigt stämde.
Men när mamma då berättar det här, du ligger där och väntar på att du ska få göra en datortomografi, vad kände du?
Jag var jätteledsen i början. Det var ju som en byggsten i mitt liv som raserade helt enkelt. Det var tungt. Det var jobbigt. Och det var jobbigt rätt länge faktiskt. Nej, det var inte roligt. Men man tog sig upp därifrån till slut. Och så, man kunde ju ha mormor och morfar fastän det inte var blodsband så att säga. Utan jag har ju fortsatt att sett honom som morfar fastän han inte var min biologiska morfar.
Linda vet ännu inte vilka hennes biologiska morföräldrar är. Och mamma Ingela berättar att inte heller hon vet. Men så kommer den där sekretären in i berättelsen. När mamma Ingela var liten hade hon fått stränga order om att inte öppna lådorna i byrån. Men så en dag när hon var 12 kunde hon inte bärga sig längre.
Hon visste ju inte vad hon letade efter, men hon hittade ju adoptionspapperna då. Och hon vart jätteupprörd och jättearg och bestämde sig för att aldrig mer kalla dem för mamma och pappa och sprang iväg till några kompisar. Men de här kompisarna tyckte liksom att men vi vet att du är adopterad, vad är det för konstigt med det? Och de fick ju mamma att förstå att hon, hur älskad hon var utav dem hon hade, för att hon kunde ju haft ett helt annat liv om hon var hos ett par föräldrar som inte kunde ta hand om henne på ett eller annat sätt. Men det slutar ju med att hon går hem och fortsätter kalla dem för mamma och pappa. Hon berättar inte att hon har hittat papprena. Och mormor och morfar har aldrig berättat att hon är adopterad till henne. Men det visar ju sig då att mammas kompisar visste ju om att hon var adopterad och andra släktingar och sånt. Så det är egentligen, det verkar som att det bara var mamma som inte visste om att hon var adopterad.
Men hon pratar aldrig med sina föräldrar?
Nej.
Någonsin?
Nej. Det gjorde hon aldrig.
Men hur tror du att din mamma då mådde av att bära på den här hemligheten i tystnad?
Ja, hon har ju alltid varit väldigt social med mamma, så att jag tror att hon har pratat med kompisar om det. Jag har inte koll på, hon har inte velat prata med mig om hur hon mådde eller så heller. Så att hon försökte väl stänga den dörren helt enkelt. Hon ville liksom tänka så lite som möjligt på det.
Linda har försökt förstå varför tystnaden var så kompakt där hemma. Och tror att det kan finnas en förklaring i att mormor Marta var rädd att mista Ingela om hon fick veta.
Jag tror det är en ganska känslig grej. Mormor var nog rädd att mamma inte skulle tycka om dem längre. Eller, jag vet inte riktigt. Mormor hade ju fått rätt många missfall innan mamma. Så att hon var väl så rädd att ha kvar mamma som barn. Liksom. Sen fick de en pojk. Men den här brodern dog när han var 7. Han var full med hjärtfel.
Det går ett par år efter morfar Enars död och Linda vill ta reda på vilka hennes biologiska morföräldrar är och varför de lämnade bort deras nyfödda dotter för adoption 1953. Hon hör av sig till flera arkiv och får efterhand veta att den biologiska mamman heter Siv och pappan Rune och att de fått 3 söner. Linda författar nu ett brev och skickar till Siv och Rune.
Hej, mitt namn är Linda och jag ska börja med att förklara varför jag skriver till er. Det är för att jag har börjat släktforska och ni är mina biologiska morföräldrar. Jag har funderat länge på om jag ska våga ta kontakt med er. Men sen jag själv fick en liten dotter så har jag kommit fram till att jag måste göra det. Jag har försökt tänka mig in i er situation och jag skulle bli väldigt glad om mitt barnbarn hade tagit kontakt med mig om jag var i samma situation. Jag hoppas inte ni blir arga för att jag gjorde det. Jag vet inte riktigt vad jag ska skriva eftersom jag inte har någon aning om ifall ni blev glada att jag tog kontakt. Men jag kan försöka förklara lite om mig själv. Jag är 29 år och jag har som sagt en dotter på 10 månader som heter Emma.
Linda skickar brevet men får inget svar. Hon fortsätter forska i arkiven medan mamma Ingela inte visar något intresse av att få veta mer om sin biologiska sida.
Hon hade liksom stängt den dörren. Hon ville inte veta heller för hon tyckte väl att det var ju deras beslut att adoptera bort henne då. Hon trodde ju att hennes far då var okänd och att mamman då var ogift. Det var ju så känsligt på den tiden. Men så en dag så satt hon hemma och pratade med grannfrun. Och då hör jag att de pratar om att mamma är adopterad. Och då ropar hon på mig och frågar om jag har tagit reda på hennes biologiska föräldrar. Så sa jag, ja det har jag. Och jag vet vad de heter och jag vet att de gifte sig och fick 3 pojkar efter också. Och så fick jag reda på att den mellanpojken där, han dog samma år som han fyllde 20 i en olycka. Det var en krock mellan en lastbil och en bil.
När mamma Ingela nu fått veta att hon har syskon väcks hennes intresse. Det har vid det här laget gått drygt 7 år sedan Linda skrev det där brevet som aldrig kom fram till Siv och Rune. Vad som hände vet ingen idag, men brevet nådde aldrig fram. Mitt i allt det här blir mamma Ingela allvarligt sjuk.
Mamma får ju cancerdiagnos 2010. Och sen hösten där, min mormor som jag har vuxit upp med, mormor Märta som jag säger. Hon fyllde 90 år i november och sen så dog hon 7 december. Och sen, jag kommer så väl ihåg det, det var mellandagarna där, mellan jul och nyår som mamma ringer till mig och säger att nu har jag bestämt, men nu ska jag kontakta mina biologiska föräldrar. Här är mammas första brev. Hej kära föräldrar, jag heter Ingela. Adopterade som Märta och Enar. Enar dog 1992 och Märta dog december 2010. Jag har jobbat med reklam, ekonomi. Just nu är jag sjukskriven då jag för 1 år sedan fick veta att jag hade njurcancer som hade spridit sig i ryggraden. Är opererad och mår bra, men tack vare att jag är stelopererad i ryggen så har jag ganska mycket värk. Kan inte lyfta tunga saker. Och det tar inte många dagar innan vi får svar från Siv då. Vi hade ju missat Rune, han hade dött året innan. Samma år alltså som mormor Märta dog. Här är första svaret som vi får av Siv då.
Linda har noggrant sparat alla brev som skrivits. Och ur en av plastmapparna har hon det första brev som mamma Ingelas biologiska mor Siv skrev.
Hej, fick en liten chock, men det var ju mycket trevligt. För min del visste jag inte vart du tog vägen eller vem som hämtade dig. Jag var helt hysterisk när en sjuksköterska stod för dörren. Men det var ju min faste som ställde till med detta. Jag fick bo hos henne och hennes man under min graviditet för att dölja det då.
Kommer du ihåg när det här brevet kom?
Ja, jag bodde ju inte hemma då. Men mamma hann väl knappt få hem det förrän hon ringde mig och Hon var grät och var jätteglad samtidigt. Så det var nog ganska känslosamt för henne. Och det var det för mig också, får jag säga. Men ja, det var roligt att hon fick svar så fort.
Nu börjar en tät brevväxling mellan Ingela och Siv. För det är mycket som ska hinnas i kapp efter att ha varit skilda åt under 58 år.
Mellan mamma och Siv så de skriver ju brev. Jag vet inte hur många brev jag har fått ta del av, några brev i alla fall. Men sen så bestämmer de sig för att de ska träffas. Hej Siv, det är Linda här, Inglas dotter.
Ja, hej.
Hej, hur är det med dig?
Jo, det är sådär.
Linda har ringt upp Siv som nu är 89 år och änka. Hon berättar hur det var den där första gången då hon fick se sin dotter Ingela efter alla år.
Ja, första gången jag träffade henne, då hade jag en god vän och vi åkte. Då visste jag ju inte att Ingela var hemma, utan att de var i Spanien. Och då så följde jag med och då körde vi om där hon bodde. Och hur det var så satt vi utanför, för han rökade som vi åkte med. Och då så sa hon, när de är hemma. Och då såg jag ju Ingela så sa Tully till mig, så ska du inte gå och hälsa på henne? Nej, det klarar inte jag nu, så jag. Utan jag kröp ner i baksätet. Men sen så träffas vi ju samma vecka.
Berätta, hur var det?
Det är svårt att säga hur det var. Men visst tycker jag ju konstigt att träffas efter så många år. Och Rune fanns ju inte, så han fick ju inte uppleva detta.
Och nu kommer också berättelsen om Sivs livslånga kärlek till Rune. Och varför de tvingades att lämna bort Ingela, deras första barn.
Ja, när jag lämnade bort henne, alltså det är bedrövligt, och det är klart att då började jag gråta. Men det var ju bedrövligt, för att för det första så har jag ju inte haft någon mamma, för jag var ju 7 år när hon dog. Ja, och då fick jag ju bo hos farmor och farfar. Ja, och sen träffade jag ju Rune och jag blev med barn. Ja, just det. Ja. Och vi fick inte lov att behålla henne. Och det var ju min faster och min pappa som var värst och påverkade detta. Och det var fruktansvärt hemskt, alltså. Och när jag åkte till BB och fick henne, alltså. Jag var inte medveten. Jag ville hoppa ut genom fönstret och försvinna, alltså. Så hemskt var det ju. Och det är klart att så fick jag blommor. Och då trampade jag sönder. Vem jag fick blommor av, det vet jag. Har jag inte en aning om vem det var ifrån. Och när de tog henne ifrån mig och jag fick sprutor för att ligga kvar. För jag var ju vansinnig. Det var jag.
Mm. Fick du hålla henne?
Nej, det fick jag inte. Det fick jag inte, utan att de tog henne direkt och gick. Och det ser jag ju än. Ja, jag ser det fortfarande, ja. Det gör jag. När de tog henne, ja. Alltså det var ju bedrövligt, alltså. Att vi fick ju inte bestämma själva att vi fick behålla henne.
Siv och Rune, de träffades ju. Ja, han låg i lumpen och hon blev gravid. Och Siv fick inte egentligen kontakta Rune, för varken sin faste som hon bodde hos för att dölja sin graviditet och för även för hennes pappa då, för att de tyckte väl inte att de skulle vara ett par. Mamma tas ju direkt på förlossningen på dopet i mars då. Mamma är född i februari. På dopet så är hon hemma hos Märta och Enar, så det var ju ganska så snabbt hon kom dit.
Till slut är det även dags för Linda att få träffa Siv och en rad andra släktingar på den sidan.
Första gången jag träffade dem, det var ju på Sivs 75-årsdag. Och då fick jag ju träffa hela den sidan släkten. Men det var ju, jag fick ju 4 kusiner som jag inte hade haft en aning om. Och morbröder som jag inte har haft innan. Och, ja, det var häftigt.
Kände du igen dig i den här nya familjen?
Det har jag aldrig tänkt på. Men däremot så, mamma och Siv, de är ju jättelika varandra. Och de, efter de hade träffats så var ju torsdagar deras dag. Varje torsdag så träffades de. Och antingen var de ute och gick med Sivs hund eller bara umgicks. Eller så åkte de till Kinna och köpte garn, för det var ju någon stor garnaffär där. Ja, bara för att umgås liksom, och lära känna varandra.
Siv och dottern Ingela får 6 år tillsammans innan Ingela avlider i sin sjukdom.
Ja, det gör hon. Hon avlider 2017. Så Siv har ju förlorat mamma 2 gånger kan man ju säga då. De ringde ju varandra, ibland var det flera gånger om dagen. Och så träffades de ju minst en gång i veckan. Och det var väl för att försöka ta igen den tiden de har förlorat då. 58 år är ju en tid att komma ikapp med.
Vad kände din mamma då? Pratade hon om att hon kanske skulle ha gjort det här tidigare?
Ja, det sa hon efteråt. Hon sa det att det här hade mamma Märta då tyckt var jättekul att träffa Siv. Men hon ville inte göra det så länge de levde. Men jag vet också att när hon väl hade tagit kontakt med sina biologiska föräldrar så ångrar hon sig att hon inte gjorde det tidigare. För hon sa det att mormor Märta hade klarat det här.
Och hade det inte varit för den där skänken som Lindas mamma Ingela tittade i som ung, så hade nog inte sanningen om hennes ursprung kommit fram.
Och då, mamma har ju smugit till olika tillfällen till den här byrån för att kolla. Och papperna har ju alltid legat där i snygg och fin ordning. Så hon har ju sett dem många gånger egentligen, mamma. Men ändå har hon inte sagt någonting till Märta då, att hon har vetat om det. Det är ju ganska så stort om man tänker efter, så är det ju en ganska stor historia egentligen. Man tror ju liksom att, eller jag trodde ju att det här är min mormor och morfar. Men sen så visade det ju sig att det inte var min mormor och morfar, så hade jag ju en annan mormor och morfar. Och morbröder som jag aldrig har, det ordet har ju liksom jag aldrig behövt använda. Och kusiner som jag aldrig har vetat om. Och, ja, det blev ju en riktigt stor historia till slut. Och fin. Att de ändå fick träffas till slut.
Du har lyssnat till Familjehemligheten. Har du avslöjat en familjehemlighet som förändrat ditt liv? Hör av dig till mig så kan din berättelse bli ett nytt avsnitt. Maila till familjehemligheten@sverigesradio.se. Jag heter Gunilla Nordlund och producent för programmet är Ola Hemström. Och om du inte vill missa några nya avsnitt, följ oss gärna i Sveriges Radios app genom att klicka på hjärtat.